kväll så blir det en del historik. Vi lever i väldigt profetiska tider. Och det är så spännande att luften dirrar, vill jag absolut påstå. Och då ska vi ha ett baktäpp ifrån Guds ord. För att vi tror att det landet i Mittöstern, det är Guds land. Och folkene som kallar sig jöder, de är Guds folk. De kommer ifrån Juda, araberna kommer ifrån Arabia. Så ska vi hämta ett vers ifrån Josvas bok. Jag citerade, det kan det utnatt. Plötsligt under krigföringen så är det Josva får besök av en person och han ser fruktinjutande ut. Och Josva spör. Och så får han presenterat vem den är. Jag är hövdingen över Herrens här. Nu är jag kommet. Amen. Då fallt Josva på sitt ansikt till jorden och tillbad och sa till honom: vad har min herre att si till sin tjänare? Och så ska vi göra ett hopp i tid fram till profeten Jeremia. Det är 31 kapitlet, vers 35 och 36. Så säger Herren som satte solen till att lysa om dagen och lover för månen och stjärnorna så de lyser om natten. Han som upprör havet så dess bölger bruser. Herren är skarenes Gud, är hans namn. Därsom dessa lovene icke längre står med makt för mitt åsyn, säger Herren, då skall också Israels ett upphöra och vara ett folk för mitt åsyn alla dagar. Väldigt starka ord. Ser du vad det står där? Så länge du ser solen och månen så vet du att Guds ord är sant. För samtidigt är det ett folk som inte ska upphöra att vara ett folk. Det är judarna. Väldigt starkt. Men till alla tider är det många som har försökt att utsläppa det. Salme 83 står ju centralt i ett konkret utsagn om akkurat det. För där står det vers 5: kom, la oss utsläppa det. Och så står det nämnt folkeslag och land som tillsvarar de arabiska land i vår tid. Och tänk vad fiender ni har. I norr så har det gamla ottomanska riket, Turkiet. Så har du, går vi lite, kan du se, i östlig, nordöstlig riktning, så kommer Syrien, så fortsätter vi nedover där. Vi har, inte sant, du har Medelhavet i den bukta, där är en liten prick som heter Israel. Och så har du, så är du omkransad av fiender. Irak, Jordan, Saudiarabien, Sudan, Egypt, Libya, Tunisia, Algeriet, Marokko och så vidare kan vi nämna upp alla dessa fiender som vill utsläppa dem. I samlet befolkning så utgör dessa arabiska länder 323 miljoner människor. 323 miljoner människor. Mens Israel har per första i andra i år en befolkning på 9.867.000. Det er stor forskjell. Og disse på 323 millioner er enige om en ting. Kom, la oss utslette de på 9.867.000. Pluss at det er flere som henger seg på. Vi har Israel-fiender i vårt land. Vi har Israel-fiender i Sverige. Vi har Israel-fiender i Danmark. Og det som spesielt utpeker seg, det er jo det at den norske regjeringen er spesielt fientlig innstilt. Og de må ikke tro det, at det går upåaktet av himmelens Gud. For fremdeles lyder ordet at den som velsigner deg skal bli velsignet, og den som forbanner deg skal bli forbannet. Det som har særpreget de siste urolighetene, og spesielt fra 7. oktober i fjor, er rakettbeskytning imot Israel. Og det skal vi komme inn på. Men først så vil jeg grave litt opp i hukommelsen din. Vet du når tid den første rakettkampen i verdenshistorien på havet fant sted? Det fant sted ved Latakia i 1973. Israel vant en knusende seier uten at en eneste soldat ble skadet. I løpet av hele krigen ble kun 3 israelske sjømenn drept og 24 såret. Ikke en eneste israelsk båt sank, på tross av at araberne skjøt 52 raketter mot dem. Militært sett er det oppsiktsvekkende. Araberne mistet 19 av sine båter, inkludert 10 rakettbåter. Den 22. oktober 1973 kom til slutt Sikkerhetsrådet på banen. Nå som det var åpenbart at Israel var på offensiven, og araberne holdt på å tape krigen, vedtok Sikkerhetsrådet resolusjon 338, som krevde at alle parter måtte avslutte kampene i løpet av 12 timer. Da fristen gikk ut, var de israelske styrkene bare noen få hundre meter fra målet, som var veien fra Kairo til Suez. I løpet av natten brøt egypterne våpenvind gjentatte ganger, og den israelske hæren fikk tillatelse fra Dayan til å gå til angrep på Egypts tredje armé. Det var det ikke lenge før den tredje armeen var fanget mellom de israelske styrkene og Suezkanalen. Og nå hadde de hverken tilgang på mat eller vann. La oss stanse litt. Hva snakker vi om? Vi snakker om Yom Kippur-krigen i 1973. Hvordan begynte det? Jo, den begynte på en sabbat. Rettere sagt på en veldig hellig dag, som heter Yom Kippur. Det er faktisk den mest hellige dag i alle høytider i Israel. Det er kalt for Du möter inte det uttryck i Bibeln. Där heter det, det är den stora sonofferdagen. Och det var på denna dagen att ypperste präster, kun denna dagen, hade lov till att gå in i det allra heligaste. Inte utan offer, han måste ha offerblod med sig. Men det var kun denna ena dagen. Och det var sån atmosfär i helgedomen att ibland judisk kommentarverk så fortelles det att ypperste prästen han måtte ha en hyssing bundet om foten när han gick in. För i tillfälle han döde av det mäktige närvär av himlen där inne. Det ser du inte i Bibeln, men det finner du i kommentarverk. Och det förstår för det. Men i alla fall så var det väldigt närvär. Och det här har alltså Israel, de har feirat det år efter år, år efter år. Och varför skulle han ha den hysingen? Jo, för att hvis han döde så var det ingen som hade lov till att gå in och hämta. Men då kommer den hysingen, eller tauda, så de kunde träcka han ut. Hör min vän, på denna dagen, och jag har fått det privilegium att bli känd med en av officerarna som var med i denna kriget. Han fortäller han var i synagogen i Jerusalem och feirat Yom Kippur, var med på och lyttat till skriftläsningen. Plötsligt kommer en kvinnlig soldat in i synagogen och ropar Arie. Arie, var är du? Och han gjorde sig till känne. Då måste han följa med den soldaten. Jag kan inte avbryta feiringen. Jo, jag har order från högsta håll och hämta dig. Och så blir han hämtad. Och för att göra en lång historia kort så kan ni se på det. Vi står upp på Golanhöjden, ser in över slätten in till Syria. Och han står här som nu är guide i Israel och berättar oss ifrån krigen i 1973. Hvordan hans medsoldater blev plockade ut den ene efter den andra på grund av fiendens kulor. Och han känner att här är det verkligen död eller liv. Så han ropar till Gud. Står han och berättar om till oss i resegruppen. Och då ropte jag till Gud om frälse och hjälp. Och som med mirakel så kommer han och en par till andra kamrater ifrån detta med livet i behåll. Och så känner vi till att situationen den snudde brott. Vem var statsminister då? Jo, det var Golda Meir. Golda Meir, hon hade lite en utfordring. Hälsomässigt så var hon väldigt sjuk. Hon hade kräft som var långt framskred. Det gjorde väl också till att hon följde på en djup depression överför mig. Alltså, jag vill skjuta in du och du hur stark denna kvinnan måtte vara. Som skulle vara statsminister i en sån situation. För den första delen av krigen den var slik att det såg ut för att Israel blev raderat utav kartan. Och den första krig som Israel taper, det blir den sista år. För att då blir de utraderat. Så de kan inte tapa en krig. Nej. Samtidigt så må vi tänka på, han sover inte. Och slumrar inte. Israel svakte. Vad citerar jag nu? Jo, jag citerar samma 121 vers 4. Han sover inte och slumrar inte Israels vokter. Herren är din vokter. Herren är din skygge med din höjra hånd. Solen ska inte sticka dig om dagen. Ej heller månen om natten. Så uansett fare, om 1000 faller vid min höjra hånd, till mig ska det inte nå. Psalm 91. Ja. Det var löftene, men nu ser det ut för att vi håller på att bli eliminerat bort ifrån jordens överflate. Och hon sänder besked till Amerika som alltid har varit deras hjälper. Och hon sänder besked till Nixon och till Kissinger. Kissinger var jöde, Nixon likaså. Och det spännande här, det är oss att lägga märke till vår Gud våker. På ett tidigt tidspunkt då Nixon var guttunge, så hade hans mor sagt till honom att du, Rickard, när du blir vuxen så kommer du till att få en väldigt betydningsfull uppgave. Och du kommer till att vara med och rädda en nation. Ikke visste mora det, vad det var. Hon bara sa det hon fick för sig. Och så vet vi, han växte upp och han fick sin politiska intresse och blev då president i Amerika. Och i den situation så är det ju att profetien från mora, alltså självföljligt så var det inte sån som vi är man, att så ser Herren och så vidare och så vidare. Men hon bara sa det till gutten sin, att när du blir stor så och så vidare och så vidare. Och det skedde för det att när Golda Meir hänvände sig till Amerika, närmare bestämt Nixon och Kissinger, så var Israel i stor nöd. Och Israel fick hjälp. Inte i form av soldater, men av vapen och ammunition. Men det skulle inte vara möjligt allikevel att snu denna krigens utveckling. Här var det Egypt och Syrien som hade gått till angrepp emot Israel. Men så läste vi här, det var inte länge för den tredje armén, så är den egyptiska armén, var fanget mellan de israeliska styrkorna och Suezkanal. Ergo har det skett en förändring här till i Israels favör. Ja. Vet du vad det kom av? Det kom av att Gud vågar över sitt folk. Han har plantat dig i Israels land för aldrig mer att komma bort därifrån. För han har en plan med det hela. Ja. Här är det inte snack om när de utvandrat från exilet i Egypt eller när de utvandrat ifrån Babylon. Men här är det snack om att Herren samlar dig ifrån alla landene runt omkring och föra dem till Israels land, och där planter han sitt vinträ som kallas för jöderna. Ja. Och han ska på nytt igen bygga upp Davids fallne hytte. Men så är det de som prövar och eliminerar dem. Och vi är mitt inne i den historien. Nu ska du höra hovedrabbineren i Jerusalem. Han kallade samman till stort bönemöte. La oss samlas vid klagemuren. Och så ber vi för situationen att Herren må frälsa oss. Vi håller på att bli utryddet som nation. Och de mönstret alla som hade tro på bön, fortälls det. Och ropte till himlens Gud. Och jag tänker att här nöjde de sig inte bara med att sticka lappen in i muren, slik som du ser det gjør I dag. Men her ble det nok mye stønn og rop til himmelens Gud om frelse og utfrielse. Og som på et mirakuløst vis så snur situasjonen seg. Og nå det at angriperen underlegen. Nå begynte faktisk stormaktene også å rasle med sablene. Blant annet russere. Brezhnev sendte brev til Nixon der han truet med å gå til militært angrep på Israel. Amerikanerne svarte med å sende et brev til Sadat. Där de bad han om att trekke tillbaka bönen om sovjetisk hjälp sin USA da ville tre støttene till på Israels sida. Sovjetunionen var ikke villig till att starta en ny världskrig med USA för att rädda araberne. Och därmed försonet de sig med tanken på att araberne hade tappt krigen. Araberne måtte innse det nytter ikke. I 48, husker du, når staten Israel ble proklamert, så var det 5 arabiske stater som angrep Israel. Der var det også et mirakel som skjedde. Det skulle ikke være mulig at 5 nasjoner skulle tape overfor en liten nasjon på var det 650.000. Eller var det så mye? Det var I alle fall minimalt I forhold til arabernasjonene. Ja. Og så vet vi den neste store krigen kom jo I 67. Som ble kalt for 6-dagerskrigen. For den ble unnagjort på 6 dager. Ja. Det var også Israel fikk oppleve det ene miraklet etter det andre. Gud grep inn og snudde situasjonen. Og tilbake til Yom Kippur-krigen. Før våpenhvilen sto den israelske hær innenfor synsrekkevidde av Damaskus I Syria og Kairo I Egypt. 100.000 egyptiske soldater var fanget I en felle på Sinai halvøya. Prisgitt Israels nåde. Israel ga dem, hva hadde araberne gjort hvis det var snudd dette bildet? Men hør hva Israel gjør med sine fiender. Israel ga dem mat og drikke, førte den tilbake til den egyptiske grensen og lot dem krysse grensen uhindret. Det gjorde Israel. Det ingen her I denne verden, så driver så human krigføring som Israel. Ingen. De setter alt inn på å plukke ut selve synderen, for å si det på den måten. Selve den fienden. Og det ser vi nå på det som finner sted på Gaza, og overfor Hisbollah, de eksperter på å plukke ut de som det gjelder. Så den 26. oktober 1973 så var krigen over. Og Israel hadde vunnet og satt seg I respekt. For oss, jeg vil si det så, for oss som imot våpen, for oss som militærnektere, jeg tenker jeg snakker til mange tidligere sivilarbeidere her, inkludert meg selv, så det litt vanskelig å forstå helt det her. Men les Bibelen. Gud ser litt anslesen på det her når det gjelder nationen Israel. För tänk hvis de ikke skulle försvara sig. Tror du det har varit jøder igen? Jeg tviler på det. For det er en lov som gjelder der, øye for øye, tann for tann. Og den loven blir ikke opphevet før de tar imot som nasjon. Han som alle tiders flokeløse kan. Det er mitt syn på saken. Men jeg kan forandre syn. For det er bare statuer som ikke forandrer syn. Tok du den? Nå vel, det har gått mange år. Og så opplevde vi i fjor. Er det riktig å forsvare sitt land? Er det riktig å forsvare sitt land? Med utgangspunkt i 20. oktober, hør. Plutselig, ungdommen har det hyggelig på sitt vis. Og så plutselig skjer denne massakren. Og hvis jeg skulle fortelle alt som er blitt fortalt til meg, av grusomheter som har foregått, så tenker jeg det at vi har lik paddeflat. For det er så grusomt, det kan ikke nevnes, som ble gjort imot ungdommer av jødisk etnisitet. Ingen av de hadde gjort araberne og innbyggerne på Gaza noe vondt. Ungdommene var samlet der og hadde det kjekt på ungdomsvis. Og så kommer dette angrepet bare fordi de er jøder. Bare fordi at de er israeliter. Men så har Herren sagt til sitt folk. Jeg siterer Jesaja 41. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Israel er truet ifra alle kanter. Fra huttiene i Jemen. Rakett på rakett. Angrep i Judea Samaria, hvor Israel har flere soldater til å opprettholde ro i orden enn på Gazastripa. Fra den internasjonale domstolen i Haag, har utlyst arrestordre på blant annet statsminister Netanyahu og kalt han for en som er ansvarlig for etnisk utrenskning. Så ble jo Barth Eide spurt, ja, vil det si at dere arresterer Netanyahu hvis han kommer på besøk til Norge? Ja, vi er underlagt det som den internasjonale domstolen i Haag har vedtatt, så det vil jeg si. Nå hørte jeg det at samme type, han stiller ikke til gjenvalg. Og da sa det ikke akkurat akkurat her inne. Jeg tror det nytter å be. Det står faktisk, vi skal be for de som er i høy verdighet. Og det står ikke at vi skal be om at deres teorier får gjennomslag. Det er ikke det det står. For da kan det bli litt av hvert. Ja. Men vi skal be for det. Og da innbefatter det at vi henvender oss til himmelens Gud som eier all makt i himmel og på jord. Og han setter av, og han innsetter. Ja, så han har sin måte å gjøre det på. Så la oss fortsette be, så får vi kanskje et lykkelig valg om et år. Kanskje. Skal ikke snakke mer politikk. Har du hørt om Gobel? Gobelånden. Det var propagandaministern till Hitler. Och han sa, bara gjenta lögn så kommer folk till att tro det till slut, att det är sanning. Och det är det som är i aktivitet som aldrig för när det gäller Israel. För det är förvridda och förvrängda upplysningar som kommer till det norska folk bland annat. Och du ser hur överskrifterna i avisene de formulerar sig sånt att det alltid ska gå i disfavör till Israel. Så nu hade jag så klart och snudde sån i utgångspunktet den 7 oktober så var det ett visst sympati för Israel. Stackars att de må genomgå en sån massaker. Det hade de inte upplevt sedan andra världskriget. Och så gick det någon uker så hade bilden snudd. På grund av lögn på lögn. Och det som vi stadig hör, det påverkar oss. Och det vi stadig ser i fjernsynsruta, det påverkar oss. Och hvis vi inte då har ett filt så det kan gå igenom. Och tar oss tid till att undersöka sannheten. Vi måste ta oss tid till att undersöka sannheten om Israel. Vad är sannheten? För det första är sannheten den, det är Guds folk. Så är sannheten den, det är Guds land. Och han gör med sitt som han vill. Det ligger i bön. Men så sa Jesus till dem, har ni förföljt mig så ska ni förfölja eder. Och det tror jag är ett vidare begrepp än det vi kanske på en måte har uppfattat det så. Det är inte bara kristendomsförföljelse det jag snackar om här. Men det är också det judiska folk. Tänker jag. Fare truer langs den lange gränsen mot Jordan. Från rätt sör för Genesarets sjö. Helt till Eilat och Röde havet. I norr Libanon. Från nordöst mot Syrien. Från de iranstötande militsgrupper i Irak och från Iran. Men så säger ordet, ingen av de vapen som blir smitt mot dig ska ha framgång och vara tunga. Där har du det verbala vapen som blir rättet mot Israel. Var tunga som går i rätte med dig ska du få dom. Så har Gud gett en insikt i sin rike försvarsmekanismer. Och de har något som kallas för Davids slynge som skjuter ned inkommande raketter. De har raketskjold, Arundom, som också skjuter ned fientliga raketter. Och jag lurer på varför i alla dagar icke de stridande parter i Ukraina och Ryssland konflikten. För exempel kunde icke Ukraina se att vi kan få hjälp ifrån Israel. Men Finland har sett det. Du klarar det. Finland har beställt något utav detta raketskjold till sitt försvar. Och Amerika samarbetar med Israel och nu har de funnit ut ett nytt försvarsvapen, en raket som går så fort som flera gånger lysets hastighet. Helt fantastiskt. Alltså han mente lydens hastighet, självklart. Ja. Så således så får de insikt, de får klökt och visdom till att uppfylla detta skriftstället, att de som tror att de genom dessa vapen så ska vi eliminera Israel. Ta för exempel den 13 april. Vad skedde då? Jo, då fick de raketbesök, kan man säga, ifrån Iran. Och det var ingen måte på hur det haglade ner. Men de klarte att skjuta ner och eliminera. Någon har tagit så gott i och sagt hela 99% av de inkomna raketerna ifrån Iran. Vi snackar alltså om det gamla Persia. Och ifrån det så blev det sent så många raketer för att eliminera mest möjligt av Israel. För ifrån Iran har det ju kommit fram, så styres alla dessa forskjelliga militsgrupperna. Men vad står det i Bibeln om Iran och dess vapen? Har du läst det? Där står det att Herren ska göra ände på Elams bue. Och Elam är Iran. Herren ska göra ände på Elams bue. Buen är betegnelsen för vapen. Så det är framtiden. Du känner den som mitt i det hela behöver att vara minst ängstlig är Israel. Nej, nu tar du i. Nej, jag menar det. De behöver icke ängstas. Se det icke, sa ju Herren till dig. Ängstlig om. För jag är din Gud.
Amen.
Och det är det, känner du, mina vänner. Vi lever i högprofetiska tider. Och vi ser alltså gång på gång att denna boka är rätt. Det är inte ett fnugg av lögn i denna boka. Men det profetiska ordet är sant och det slår till i den tid som Herren har bestämt. Tack och lov och pris. Sion sa, Herren har glömt mig. Herren har förlåt mig. Glömmer väl en kvinna sitt egna barn så hon inte får barma sig över sitt livs sön? Om också de glömmer, så glömmer inte jag dig. Se, bägge mina händer har jag tecknat dig och dina murer. Jag är självklart Jerusalems murer. Står alltid föran mig. Det kommer en tid. Men fram till då så blir det lite krullband, självklart. Och ufred. Och det ser, kommer till att se vanskelig ut många gånger för Israel. Men Herren våker över det. Jag ska ge dig lite törre tal. För törre tal kan bli en väldig upplevelse. Vi ska inte vara emot det. Siden 7 oktober har över 19 000 raketter, missiler, mördare och droner blivit skutt mot Israel från Gaza, Västbredden, Iran, Libanon, Irak, Syrien och Jemen. 19 000 raketter. Israel skulle ha varit raderat alldeles efter sånt angrepp. Men de lever i bästa välgående. Och de har en Det er ikke alle som er enige med meg I det, selvfølgelig. Du har lov å mene hva du vil, men jeg vil påstå at de har en enestående statsminister.
Amen.
Han minner meg mye om Menachem Begin. For han var også en sånn resolutt, bestemt kar. Han lot seg ikke pirke på nesen. Og det lar ikke Netanyahu heller noen gjøre. Vi skal ha slutt på disse angrepene. Ja, det hans bestemmelse. Og så får vi mene hva vi vil, men Herren våker over sitt folk og sitt ord. Ja, han faktisk en av de mest intelligente statsledere I denne verden. Noen har sagt at han har en IQ på 180. Det synes jeg hørtes drøyt ut. For har du en IQ på 180, da det like før du bikker over. Så la oss si han har 160. Nå vel, han den eneste statsminister som kan hele profeten Jesaja utenatt på hebraisk. Prøv å lære deg første kapittel utenatt. Så får du et visst forhold til hva de snakker om her. Jeg strever med et vers I Bibelen å kunne utenatt. Men det jo jeg da, stakkars. Som nordlending. Det helt fantastisk. Hvilke ressurser de rår over. Herren har gitt dem visdom. Men så skal du høre at disse rakettene og deres verdi kunne jo ha brukt til for eksempel å brødfø hele befolkningen på Gaza I hele 2 år. Og hvis du vil ha tall på det, den totale kostnaden for alle prosjektiler skutt inn I Israel 593 millioner dollar. Ikke lite. Vi har ikke fantasi til å forestille oss hvor mye det egentlig Så skriver vi den 27. juli I år. En rakett fra Hezbollah I Libanon drepte lørdag kveld 12 og skadet over 25 drusere. Drusere en befolkningsgruppe som israelske statsborgere og som velsigner Israel og bor der. Og de deltar I militæret og fullt ut med på Israels side. De fleste var barn på en fotballbane I Maidar Shams på Golanhøyden I Israel. Og det kom jo en straff fra Israel. Om det var straffen eller ikke, så vil jeg uansett fortelle deg at det de gjorde mot den ene Hamas-lederen inne på fiendens område, Iran. Ja, det var fantastisk. Det hadde de planlagt. Altså IDF og deres etterretningsagenter helt fantastisk. Det noe ut av det ypperste I verdenssammenheng. Og de hadde klart altså å sneket seg inn på fiendens område, inn på hotellet der han sov. Du klarer over det? Og plassert, det jo grusomt det her I utgangspunktet da, generelt sett, men sånn det. Og plasserte en bombe der inn på soverommet. Og så hadde de avtalt med noen som skulle fortelle når lyset på hotellrommet ble slukt. Og så fikk de beskjed, og så hadde de ordnet til en fjernutløsning. Så på det angitte signal så trykte de på knappen. Og bomba var ikke større enn en vanlig sånn der murstein. Og da må du ikke se for det lekeblokk, men sånn som vi murer gammeldags piper av. De litt mindre. Hva heter det? Tegelstein. Ja. Og den hadde de plassert uten at det var blitt oppdaget. Noe som helst. Og det var så sprengkraft i det at vakta utenfor soverommet også endte sine dager. Så det var kraftige saker. Og det ble jo veldig ydmykende for hovedfienden til Israel, Iran. Tenk å gjøre noe sånt på deres eget område. Ja. Det kom en form med David. For han var en sluk kriger. Og lurte seg inn på fienden. Og du husker også ved et annet tilfelle hvor Herren ga krigsstrategi til Israel. Og avtalte, når du hører lyd av skritt i bakketrestopper. Sant? Vi har for vane å åndeliggjøre alle disse tingene. Og det skal vi gjøre for at Guds ord har i hvert fall to betydninger sånn, i den sammenheng. Men det skjedde også. Altså det er en historisk hendelse. Så Gud ga de visdom hvordan de skulle få bukt med fienden. Eller når David gikk imot Goliat. Den der lille tasten, vet du. Rødkinnet gutt. Han følte seg så uvel med sverd og med lanse og alt det her. Nei, jeg er vant med slynga. Tenk å bruke en hyrdeslynge i krig mot en som var nesten 3 meter. Ja, det står i respekt av. Men han trodde ikke på seg selv. Men han trodde på Gud. Ja. Og det er det som gjør forskjellen, mine venner. Det at Israel, de har med den levende Gud å gjøre. La meg sitere og avslutte med det. Du har vært tålmodig og lyttet til meg. Håper jeg har gitt deg litt kunnskap. Jeg er ikke en jøde med skjelvende knær. Jeg er en stolt jøde med 3700 års sivilisert historie. Ingen kom oss til unnsetning da vi døde i gasskamrene og ovnene. Ingen kom oss til unnsetning da vi kjempet for å skape vårt land. Vi betalte for det. Vi kjempet for det. Vi døde for det. Vi vil stå ved våre prinsipper. Vi vil forsvare dem. Og når det er nødvendig, vil vi dø for dem igjen. Og helt til slutt, la meg avslutte. Men nå har jeg hørt det fra Gaza-krigen. Noen av spesialsoldatene var på tur inn i en av tunnelene. Så plutselig møter de en prest der. Du har kanskje hørt det. En rabbiner. Eller det heter. Og denne rabbineren sa, snu og løp ut alt dere klarer. Snu og løp ut. Nei, men vi har fått oppdrag fra vår general at vi skal inn og hente noen her. Snu med en gang. Og til slutt skjønte de det, at de var nødt til å høre etter rabbiner. Men det var litt rart at det var en rabbiner inne i Gaza-tunnelen. Så de sprang det beste de kunne, og tett etterpå eksploderte det. Så sparte de livet. Hvem var denne rabbinen? Selvfølgelig. Det var en av Guds sendebud som hadde materialisert seg, og kledd seg ut eller presenterte seg som noe kjennbart for dem, som de hadde respekt for, og de adlydde det. Kommer Israel til å bli eliminert? Nå er ringen sluttet, så jeg avslutter med disse to versene. Så sier Herren, som satte solen til å lyse om dagen, og lover for månen og stjernene, som de lyser om natten, han som opprører havet, så dess bølger bruser. Herren, herskarens Gud, er hans navn. Dersom disse lovene ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ett opphøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. Han sover ikke og slumler ikke, Israels vokter. Amen.